Hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Ämnet är idag Daniels bok. En bok som jag tror ni tycker är mycket spännande. Och ni kanske också har många frågor, undringar inför en del av innehållet. Daniels bok räknas ibland till den apokalyptiska litteraturen. Och är nära besläktad med Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Det finns många kontakter och många paralleller mellan Daniels bok i Gamla testamentet och Uppenbarelseboken i Nya testamentet. Och nästa gång ska vi ju tala om Uppenbarelseboken. Att vara en apokalyptisk bok, det betyder att det är en bok som drar undan slöjan. Eller som vi ofta säger, avslöjar. Avslöjar hemligheter. Avslöjar det som är fördolt. Och ni hör ju på ordet avslöja att det är just slöjan tas av. Ridån dras åt sidan eller slöjan tas av. Och apo betyder just av. Och kalypto betyder att det är som att dölja. Av, man tar bort det som döljer, man tar bort slöjan, avslöja. Danielsboken innehåller alltså gudomliga hemligheter eller Guds uppenbarelse. Talar om sådant som är dolt för människor. Och i ett alldeles bestämt sammanhang, det gäller frågan om den sanna verkligheten, det sanna eviga, Guds eviga rike kontra människors riken. Det gäller den verkliga makten kontra det vi tror vara makten och det mäktiga. Både Daniel och Johannes som står bakom Uppenbarelseboken hade ju mött den världsliga makten mycket påtagligt, hade blivit tillfångatagna, berövade sin frihet. Och då kan man ju undra, vem har egentligen makten? Johannes och Daniel tror på Gud. Kunde då inte Gud förhindra att man blev tillfångatagen? Har Gud förlorat makten? Är det Nebukadnessar eller är det kejsar Nero eller någon annan potentat som i verkligheten har makten? Vi möter en rad riken i Danielsboken och i Uppenbarelseboken möter vi det fjärde riket som Daniel talar om, nämligen Romarriket. Och Romarriket och de andra rikerna som nämns här är ju mäktiga, enorma världsriken. Och hur går det då med Gud och hur går det med Guds rike? Ja, det ser ju ut som Gud är ganska maktlös. Och det vi kan räkna med, det är de världsliga tingen och de världsliga rikerna. I Danielsboken så ställs de här frågorna. Vad är bestående? Vad är det sanna riket? Vad är det jordiska rikernas verkliga natur? Vad har jordisk makt och rikedom för framtid? Och vem är då Gud? Och vad är Guds rike? Ja, i Danielsboken får vi också höra om människosonen. Det är begrepp som Jesus anknyter till. En gudason står det på ett ställe och människosonen ett annat uttryck för samma person. Och ytterligare ett namn förekommer, nämligen Herrens speciella ängel. När vi läser Gamla testamentet så hör vi ju ofta det uttrycket Herrens ängel uppenbarade sig. Och då är det en speciell ängel. Det är inte en himmels tjänsteande bland många andra legioner av sådana, utan det är en alldeles speciell ängel som likställs med Gud själv. Till exempel när Gud uppenbarar sig i den brinnande busken, så står det ömsom Gud och ömsom Guds ängel som talar ur den brinnande busken. Och så är det på många andra ställen. Och i samband med människosonen så talas det om räddningen, om frälsningen. Vi får också se i Danielsboken att världsliga furstar tvingas kapitulera inför den sanne härskaren, den som har den verkliga makten. Nebukadnessar, som var så mäktig, som var en sorts Saddam Hussein om man så vill, han tvingas säga: det finns ingen gud som kan hjälpa så som han, alltså så som Daniels gud. Och han säger: hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte. Vi känner igen detta också från Jesu ord, att, eller i berättelsen om Jesus, att ibland måste världsliga furstar bekänna sanningen. Till exempel Pilatus, som ju verkar mycket mäktigare än Jesus när Jesus förhöres, då måste ändå Pilatus säga: denne man har intet ont gjort. Och det finns bara en enda om vilket det kan sägas vara absolut sant, en enda syndfri. Messias är utan svek, han är den syndfrie. Denne man har intet ont gjort. På liknande sätt så måste Nebukadnessar och också en annan grym furste som heter Belsassar bekänna att den som de flesta förhäver sig emot och inte litar på, han är sanningen, den enda som kan veta allting. Koresh, som också dyker upp i Danielsboken, säger om Daniels Gud: han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut. Och just i Danielsboken får vi då se hur det ena väldet efter det andra tar slut. Inte med en gång, de kan vara mäktiga i 100 år, i 200 år, i 300 år, men så går de under. Men Guds rike är det enda välde som inte går under. Men vad är det då för ett välde? Var finns det? Hur blir man medlem i detta rike? Och var finns det när det inte syns, när andra välden verkar vara de enda riktiga, verkliga, mäktiga välderna? Låt oss se på vad Danielsboken har att säga. Boken börjar med en presentation av Daniel, när han lever, vem han är och vad som hände. Så här börjar boken: i Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Vi får alltså veta att vi befinner oss drygt 600 år före Kristi födelse. Vi vet nämligen att år 605 före Kristus belägras Jerusalem av Nebukadnessar, den överbefälhavaren i den babyloniska armén, som i och med detta också meriterar sig att bli Babyloniens store och starke kung. Och nu ser det ju så ut som om Daniels rike och Daniels Jerusalem, det är ju förlorande. Hans Jerusalem blir belägrat och han kommer själv att föras bort som fånge. Nebukadnessars rike är det mäktiga, inte Daniels Guds rike. Så ser det ut. Det står att bland alla fångar som Nebukadnessar tar, och han kommer igen i flera vågor och tar ännu flera fångar senare, men vid det här tillfället så vill han bland annat ha unga män av kunglig börd, som han utväljer för specialundervisning under 3 års tid. Under den tiden ska de omskolas till babylonisk tro och sed. Och det bästa sättet är då, det första man måste göra är att byta namn på dem. Man kan inte heta Daniel som betyder Gud är min domare. Utan Daniel måste få ett nytt namn. Han ska bli en babylonier. Och då ska han ha namnet Beltesassar. Och Bel är samma gud som Marduk. Den högste guden i det babyloniska gudahovet. Och Beltesassar betyder ungefär det är Bel. Det är Marduk som beskyddar mitt liv. Alltså inte El, inte Elohim, inte Herren, den gud som Daniel dyrkar. Ja, Daniel kan ju inte förhindra att han förs bort tillsammans med sina vänner till Babylonien och till Babel. Han kan inte hindra att Nebukadnessar ger dem nya namn. Men han kan hindra att de omskolas till en annan tro och tvingas tillbedja gudar som inte är annat än mänskliga inbildningar. Och det kommer fram redan i början. Daniel och hans vänner, de vägrar att orena sig, står det i 8:e versen. Det vill säga, den kost som de skulle få, den var ju invig till Bel och Marduk och andra babyloniska gudar, och de vägrar att delta i den felaktiga gudstyrkan. Och de lyckas också slippa det om de nu blir tillräckligt gödda och fina som de skulle bli, så går en av Nebukadnessars tjänare med på att de slipper den här maten. Sen står det att det var Gud som höll sin beskyddande hand över Daniel och hans vänner, så att de fick kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och i och med att de lyckas bra med en sån utbildning och blir så visa, så blir de ryktbara i Babylonien och de får toppjobb hos den mäktige konungen Nebukadnessar. Det är första kapitlet och bakgrunden till vad som sedan händer. Från det andra kapitlet så berättas det sen om att stora mäktiga riken och furstar är egentligen ganska vanmäktiga om man känner hela verkligheten. Men det ser ju inte så ut. Nebukadnessar var oerhört mäktig och oerhört grym. I andra kapitlet berättas om en dröm som Nebukadnessar har haft. Och det är så grym och omänsklig så att han kräver av de vise i Babylonien att de ska tala om inte bara uttydningen utan också drömmen. Och alla de vise, och det var många sådana i Babylonien, de är ju förtvivlade och vädjar till kungen och säger: du förstår att det är helt omöjligt. Det är ingen som klarar en sån sak. Ingen människa på jorden kan, säger de, andra kapitlets 10:e vers. Ingen utom gudarna. Men de bor ju inte bland de dödliga. Man ser hur fint det här reflekterar de verkliga förhållandena. Man räknar med olika gudar som Bel och Marduk till exempel. Men de har man ingen direkt kontakt med. De bor ju inte hos oss. Man dyrkar dem ivrigt, men de talar ju inte. De är stumma. Så det här går inte. Det här är omöjligt. Och Nebukadnessar är då en sådan oerhört tyrann, så han säger: ni vill bara vinna tid, och säger ni inte mig vad jag har drömt, så är det döden som väntar, den brinnande ugnen. Så avrättade babylonierna med en brinnande ugn. Det vet vi av andra källor. Liksom perserna som kommer senare inte använder den brinnande ugnen, eftersom elden är helig i persisk religion, utan de inrättar ett nytt system, nämligen lejongropar, och avrättar människor genom att kasta dem i lejongropar. Nå, det blir alltså dödsstraff nu för alla de vise. Och vad händer? Jo, Daniel intervenerar för att rädda de visa från detta orättvisa öde. Och Daniel, han säger att hemligheten ska uppenbaras. Men Daniel vet då ännu inte hemligheten. Men han förtröstar på en Gud som han vet kan uppenbara det som ingen annan kan. Och när han kommer med detta erbjudande, så ber han sina vänner att de ska bedja för honom. Och han är förtröstansfull att han ska få veta hemligheten. Och så talar då Daniel sedan om för Nebukadnessar att Gud har låtit konung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Det vet ju inte vi. Det vet inte Nebukadnessar. Vi vet väldigt lite om saker och ting. Men Gud vet ju allt från början till slut, från A till O. Han är A och O, begynnelsen och änden. Och då berättar Daniel, genom att Gud uppenbarade för honom, vad Nebukadnessar har drömt. Och sen berättar han vad det betyder. Han hade drömt om en stor staty. Och det hinner vi inte gå igenom hela den skildringen. Det kan ni läsa själva. Men huvudet på statyn var av fint guld. Det står i andra kapitlets 32 vers. Bröstet och armarna av silver, buken och höften av koppar, benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. En väldigt stor staty. Men sen var det något märkligt. Den här statyn kommer att krossas, kommer att gå under. Och hur kan det komma sig? Jo, medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. En sten rev loss, men inte genom människohänder. Den krossar statyn, och den här lilla stenen som inte var någonting i jämförelse med själva statyn, den blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Vad betyder nu detta? Jo, de här mäktiga rikerna som de olika delarna i statyn avbildar, de kommer att gå under. De är inte eviga. Men det finns ett rike som nu är så obetydligt och föraktat, precis som en liten sten är det, som är det verkliga riket. Och som är ett rike som inte lite babyloniska går från där borta vid Persiska viken och sen ändå bort mot Turkiet och Palestina. Och de andra rikerna som också var väldigt stora, men då dock inte omfattade hela klotet. Utan den här lilla stenen, det riket står för ett rike som går till världens ändar. Som täcker hela jorden, hela tillvaron. Och vi får här veta nu att huvudet av guld är alltså Nebukadnessar själv och det babyloniska riket. Och sen nästa parti på statyn, det var det persiska riket, och nästa är det grekiska och nästa är det romerska. Men hur kan detta uppenbaras på detta vis? Och skrivas ner och bevaras långt innan man har facit i hand? Ja, enligt bibelkritiken så kan ju inte sånt ske, och därför så försöker man att tolka det här så att det kan inte vara framtidsförutsägelser, utan bara handla om sånt som sträcker sig fram till författarens tid. Och då kan inte författaren vara Daniel på 500-talet, utan man tror att det är en anonym jude på 160-talet före Kristus. Och då handlar inte heller de fyra rikena heller om det babyloniska, det persiska, det grekiska och det romerska. För de har ju passerat 160-talet före Kristus. Utan man delar in det på ett annat sätt, så att man inte ska passera 160-talet. Men se, det går inte. Och jag ska visa det lite tydligare längre fram. Det fjärde riket som jag påstår då är det romerska. Där står det i 241 ett splittrat rike. Det är dels starkt och dels svagt. Det känner vi ju till. För det riket har ju kommit. Det var det riket som fanns då när den här stenen lösgjordes. Det var den fanns då när rikets kung som en liten föraktad sten kommer. Alltså Messias som grundar hela det stora eviga messianska riket. Som får makten. Makten ges åt Messias, precis som Jesus säger, mig är given all makt i himlen och på jorden. Återkommer till det uttrycket strax. Det står så här i 2:44. I det kungarnas tid skall himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Så var det ju med de här andra riken, och så är det som ni vet i historien. Man ser riken och så kommer en annan och tar över riket. Och så händer saker och ting och man förhäver sig och stor och mäktig, och sen går det under, så kommer någon annan och tar över det. Men det här riket, det ska inte överlämnas till något annat folk. Det är Guds rike och det tillhör Guds folk. Inte bara för en tid utan i all evighet. Ja, det är Daniels ord till Nebukadnessar. Och ni kan själva läsa hur övermåttad förvånad och imponerad han blir av Daniels avslöjanden. I det tredje kapitlet så berättas det om att denne store tyrann, han låter uppresa en väldig staty av guld, 60 alnar hög. Och det här kan ni ju lätt leva in i om ni tänker till exempel på Nordkorea. Har ni sett de här stora statyerna som de här stalinistiska furstarna gör på olika håll, men bland annat i Nordkorea? Och har ni sett de stora statyerna som Saddam Hussein låter ställa upp? Fastän man är så fattig och människor dör, de får inte mat och inte pengar, och det satsas enormt på att förhärliga just fursten. Något liknande gjorde Nebukadnessar. Och han krävde dessutom att denna staty skall tillbes. Och tillbede man inte den här statyn, då väntar den brinnande ugnen. Och man ordnar också en stor orkester som spelar. Och när man hör ljudet från den här orkestern, då ska alla falla ner. Men nu hade ju Daniels tre vänner fått huvudansvaret för det babyloniska hövdingdömet. Och de vägrar. De dyrkar inte dina gudar och de tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp. Berättar man för Nebukadnessar med stor förtrytelse. Och då återstår ju ingenting annat än dödsstraff. Och de döms till döden. Och eftersom de är så fräcka så att när de får en chans till att ändra på sig, så gör de det inte. Utan de säger: vi ändrar oss inte, o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så att vår Gud, den vi dyrkar, om det blir så är vår Gud, den vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Och då blir ju Nebukadnessar så fruktansvärt vred så att han hettar upp den här ugnen så mycket så att de stryker med som ska föra de här tre männen till ugnen. Och så kastas de i där. Och de blir på ett övernaturligt sätt här räddade. Det fanns med all säkerhet, precis som det berättas här, ett fönster som man kunde se in i ugnen. Och Nebukadnessar blir ju alldeles förfärad när han ser fyra istället för tre män där i. Och den fjärde, det är gudasonen, som kallas i sjunde kapitlet för människosonen. För gudasonen kommer som en människa för att upprätta det enda eviga riket, eller rättare sagt få motta av den gamle av Gud det eviga riket. Så blir de räddade av denne gudason som också kallas för ängel. Ängel betyder ju utsänd, en som är utsänd av Gud. För övrigt ett ord som Jesus använder om sig själv. Jag har inte kommit av mig själv, jag är Guds ängel, säger han. Fast översätts, jag är den utsände. Jag är sänd av Gud, jag är ängeln, jag är den utsände. Och Nebukadnessar måste säga i 3:28 att deras Gud sände sin ängel och räddade sina tjänare. Så har vi fjärde kapitlet. Där ytterligare detta belyses med människans högmod och världsliga första stora makt. Men ändå är de hjälplösa och förgängliga till skillnad från Gud och Guds rike. Fjärde kapitlet handlar om Nebukadnessars dröm om trädet mitt på jorden. Och Daniel kommer att tyda den här drömmen. Den här gången så behöver inte Daniel säga vad Nebukadnessar har drömt. Men han tyder den och säger: trädet, det är du själv, o konung. Och han talar om att riket kommer att tas ifrån Nebukadnessar. Han kommer att bli utstött från människor. Han kommer att förlora förståndet. Men sedan så kommer han att återinsättas igen. Och mycket riktigt, efter 12 månader så förhäver sig Nebukadnessar på ett fruktansvärt sätt när han ser allt vad han har uträttat. Så han utropar sig som Gud. Och då så sker det som den här drömmen handlade om och som Daniel hade sagt skulle ske. När hans ande blev så stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och han blev också utstött från människor. Och det här återkommer man till i 5:e kapitlet i samband med Belsassars fest och talar om den här saken, vad som har hänt. Och Belsassar lever då efter Nebukadnessars tid. Men man talar fortfarande om den här märkliga händelsen att den här store tyrannen blev tokig, blev störtad för en tid, men också blev senare upprättad och insatt igen. Men kung Belsassar, som då 5:e kapitlet handlar om, har ju inte lärt sig någonting av sin företrädare. Utan han förhäver sig också. Hur då? Jo, han ordnar en jättefest. Och där så tar man fram de heliga kärlen från templet som är erövrats därifrån. Och i samband med att man dricker och skålar så prisar man sina gudar av guld och silver. Som alltså ser mäktiga ut. Det är fina metaller och det blänker, men det är förfänglighet och förgängligt. Och i den vevan så kommer en hand och skriver på väggen som ni minns: mene, mene, tekel, ofar, sin. Men Belsassar förstår ju ingenting av det här och blir ju likblek. Och den enda som kan tyda detta är återigen Daniel. Och tydningen, den har ni i 5:e kapitlets 26:e vers. Och den som kan läsa den arameiska som står här finner att det stämmer exakt med grammatik och ordens betydelse, den tydning som Daniel här ger. I 26 versen står det mene. Det betyder Gud har räknat. Ordet mene hör ihop med verbet räkna. Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Så det vi människor inte vill tänka oss, världsliga riken, det är ju någonting det. De är bestående. Guds rike kan vi strunta i. Det ser vi ju inte ens. Och det behöver vi inte räkna med. Men det är själva verkligt är det tvärtom. Det världsliga riket, Belsassars rike här, dess dagar är räknade. Tekel, det betyder du är vägd, kommer av ett verb som betyder att väga. Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Peres betyder två saker. Dels splittra, dela och dels perser. Alltså betyder Peres, ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Mene, mene, tekel, o, farsin. Farsin är alltså pers. F och P är samma bokstav. Och det blir pluralis när man säger farsin. Och o betyder och. Och delat, givet åt meder och perser. Och så blir det, precis som Daniel har uttytt detta, samma natt som den här stora festen hålls, så kan den persiske kungen Koresh ta över riket vid 62 års ålder. Och Belsassar möter döden. Det blir katastrof. Han som hade förhävts och som var så stor visade sig nu vara helt förgänglig. Så sjätte kapitlet, så har vi berättelsen om Daniel i lejongropen. Och här talas det om en Darijavers. Och denne Darijavers måste sannolikt vara Koresh. Och det blir tydligt om man översätter sjätte kapitlets sista vers så här, vilket jag tror är en riktig översättning. Denne Daniel steg i ära och makt under Darijavers, det vill säga persen Koresh regering. Hur var det då med Darijavers, eller Koresh som man är mera känd under? Jo, Darijavers, han omorganiserar det babyloniska världsväldet när han nu tar över det. Han delar in det i 120 satrapier, sätter en satrap över varje del, och sen i toppen så har han en trojka på tre personer, tre furstar, och en av de där tre blir Daniel, som Darijavers eller Koresh beundrar oerhört och hört talas om. De andra två blir ju oerhört avundsjuka på denne Daniel och försöker hitta någonting att anklaga Daniel för, så de kan bli av med honom. Och de funderar, vad kan de göra? Och det gick inte att hitta moraliska fel, han var skötsam, allt möjligt, men de hittar ju en sak: han dyrkar inte persiska gudar, utan han är en hängiven dyrkare av Gud, Herren i Jerusalem, Jerusalems Gud. Kungen får höra om de här anklagelserna när de kommer och säger att han dyrkar inte som man ska. Han blir väldigt bedrövad, för han har funnit att det är något alldeles särskilt med Daniel. Han hade en ande utan like. Men när nu de här andra ser att Daniel inte dyrkar så som man ska i det persiska riket, så kan han inte göra annat än att handla enligt sina lagar, och Daniel måste dömas till döden. Och nu är det alltså persisk administration, nu är det inte längre några brinnande ugnar, utan nu har man alltså inrättat lejongropar, och Daniel måste kastas i lejongropen. Och det händer samma sak som med de tre männen i brinnande ugnen, att Daniel blir beskyddad. Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap. Koresh blir ju oerhört lycklig när han får höra att Daniel har överlevt. Han ville inte egentligen döma honom till döden, men var ju fångad av sina egna regler. Påminner lite grann om Pilatus som egentligen inte ville döma Jesus till döden och försöker med olika knep, men till ändå tvingas göra det. Då, tiden går fort, så jag får inte fördjupa mig mera i detta. Jag säger också något om följande kapitel. I sjunde kapitlet så har vi Daniels egen syn. Nu är det inte längre Nebukadnessar som har en syn, utan Daniel själv får se en syn som handlar om detsamma som det som uppenbarades för Nebukadnessar, nämligen om de olika rikerna som ett efter ett går under, till skillnad då från människosonens rike som är det sanna eviga riket. Daniel ser inte en staty med fyra delar, utan han ser fyra djur. Synen i sjunde kapitlet är daterad till 553 före Kristus. Då ser Daniel ett lejon med vingar som en örn. Det vet man att det är en symbol för det babyloniska riket. Så ser han en björn. Och så ser han en panter med fyra fågelvingar på fyra huvuden. Och slutligen ser han ett fruktansvärt och starkt djur med 10 horn. Men alla dessa djur miste sin makt. Men i det vevan så ser han en människoson som kommer med himmelens skyar. 7 kapitels 13 vers. Och denne människoson fick makt, ära och rike. Fick ett evigt välde utan slut. Lägg du märke till formuleringen. Fick makt. Känner du igen det? Mig är given all makt i himmelen på jorden. Man ser hur Nya testamentet anknyter till de här formuleringarna. Likaså när man sätter en avslutning på Fader vår. Som inte finns i Bibeln. Men liksom innehållsligt finns i Bibeln i övrigt. Men inte med efter Fader vår. När vi säger, ty riket är ditt. Och makten. Ty riket är ditt. Makten och härligheten. Så ser ni att just de här tre orden dyker upp också här. Fick makt, ära och rike. Vi ser ju ofta härligheten, men man kan också översätta det med äran, som man gör till exempel i Norge. Och det är ett evigt välde utan slut. Och så står det i 18 versen att den högstes heliga ska ta emot riket och behålla riket för evigt. Lägg märke till formuleringen, ta emot. Det är inte så att man erövrar eller kämpar sig fram till eller bygger upp någonting, utan det finns där och överräckes som en gåva. Man får det, och det riket är inte som babyloniska riket eller persiskt eller grekiskt eller romerskt, ett rike för en tid och sen går det under, utan det består, det är ett evigt rike. Det berättas ju också i samband med det fjärde riket om ett horn som sköt upp bland de 10 och tryckte bort 3 av de andra. Om det hornet så heter det att det förde krig mot det heliga till dess domen föll. Alltså, ändå fram till domen, till domen faller, så kommer det sanna riket och det sanna rikets invånare, alltså Herrens heliga, att bli förföljda, plågade, tillbakatryckta. Det sanna riket och det sanna rikets heliga, de kommer inte att uppleva ett stort, yttre, mäktigt härlighetsrike. Utan det står klart och tydligt att det nya hornet som sköt upp förde krig mot det heliga till dess domen föll. Alltså fram till domen. Domedagen. Yttersta dagen. Detta upprepas också i 9 kapitlet som vi ska se snart. Så har vi då 8 kapitlet. Och det är ju märkliga detaljer som ges här. Så att man förstår att Gud har facit. Här uppenbara saker som när vi som lever så långt efter det här kan se, ja, i detalj. Så stämmer det. Går långt utöver Daniels tid. Oberoende av om man levde på 500-talet eller 160-talet. Nu levde han på 500-talet. I 8 kapitlet ser Daniel en bagge och en bock. Den här synen har han 551 före Kristus. Baggen har 2 horn. Det ena högre än det andra. Och det som var högre sköt upp sist. Ja, men det är ju glasklart vad det är frågan om. Det är det medisk-persiska riket. I det riket, det har alltså 2 horn, så var det mediska riket det som det börjar med. Men det blir det persiska, som persiska delen av riket som dominerar. Och därför så står det att det andra hornet, det som var högre, alltså Persien, sköt sist upp. Och så står det, beskrivs vad den här baggen gör, stämmer helt på persiska riket. Och så står det då om bocken, den kommer västerifrån. Ja, man vet helt tydligt att det är Alexander och det grekiska riket. Det hade ett väldigt horn i pannan. Detta väldiga horn är Alexander den store. Och stångade baggen och krossade hans båda horn. Ja, det var exakt vad Alexander gjorde. När han var som starkast brast det stora hornet sönder. Ja, 323 när Alexander den store var som starkast, då dog han. Och det brast sönder. Fyra andra stora horn sköt upp i deras ställe. Ja, fyra generaler delar på det stora grekiska väldet. Stämmer in i minsta detalj. Från ett av dem växte ett nytt torn ut som omstörtade platsen där Guds helgedom stod. Just det, Antiochus den fjärde Epifanes handlar detta om. Och Gabriel uttyder den här synen i enlighet vad jag nämnde. Och så nionde kapitlet, som kanske är det mest dramatiska i hela boken. Nu har tiden gått, nu har det babyloniska riket fallit 539. Och perserna tar över. Då börjar Daniel att undra, hur blir det med profetian i Jeremia som talade om att Jerusalem skulle ju bara vara öde i 70 år. Nu har väl de här åren i stort sett uppfyllts. Och då kommer Gabriel och ger uttydningen i nionde kapitlets 24 och 27 vers, och jag tror jag måste läsa dem innan till. Där står det lite bättre översatt, tror jag, än i era biblar, lite tydligare. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det står 60 stingsta satser som visar vad Messias gör. Hela hans försoningsverk. Och talar om för Daniel hur han ska förstå de här 70 åren. De här 70 åren symboliserar hela tillvaron nu. Från det att Jerusalem har hamnat under sin babyloniska, eller hamnat i sin babyloniska fångenskap. Vet och förstå, står det i 25 versen. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas, profetian i Jeremia, och byggas upp till dess den smorde försten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Först 7 veckor, sen faller det babyloniska riket. Så de första 7 veckorna står för den babyloniska tiden. Och sen kommer ju då andra riken. Och sen ska det gå 62 veckor. Och så kommer då, efter de 62 veckorna, ska den smorde förgöras helt utblottad. Messias, utblottad på allt. Han förgjordes. Och så fortsätter det. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Ja, Titus och Vespasianus förstör staden och förstör templet. Läggs helt i ruiner år 70 efter Kristus. Men slutet kommer som en störtflod. In till änden ska det råda krig. Kommer ni ihåg vad jag sa nyss? In till änden ska det råda krig. Riket och rikets heliga, de får inte leva i lugn och ro och bli hyllade och ärade här i världen, utan de får bekymmer och de blir ansatta på olika sätt, och ändå är det de som har det eviga riket. Ja, jag ser nu att klockan är så mycket, så att jag säger bara kort att efter det här så avslutas hela boken med kapitel 10-12. Som då innehåller märkliga detaljer om hur olika judiska potentater kommer och går. Och det står uttryckligen i 10:14 att det handlar om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. Och när det till exempel står i 11:2, ytterligare 3 kungar ska uppstå i Persien. Då stämmer det precis. Först efter Kores så kommer Kambyses 530-522. Sen kommer Pseudo-Smerdis eller Gamata 522. Och sen kommer Darius den första 522-486. De tre kommer. Och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. Det är Xerxes, 486-465. Och han ska försöka krossa grekerna. Det var vad han gjorde. Ni har ju läst om maraton och om striden 480 ute utanför Salamis till exempel. Och så fortsätter de här kapitlen att berätta hur olika kungar bråkar med varann och hur man förhäver sig och vill trotsa allt vad sanning heter. Men Bibelns budskap och Danielsbokens budskap är alltså ett tröstande budskap till Herrens folk. Det är ändå Herren som har makten, och dessa mäktiga herrar kommer att gå under en efter en, och man kan förlita sig på Herren som genom sin människoson skaffar en evig försoning och evig räddning åt sitt folk.